Det är onsdagen den 24 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi gå tillbaka till ett ämne som vi har ägnat mycket tid i podden åt de senaste dryga 2 åren. Rysslands krig mot Ukraina. Det är ju ett tungt ämne att prata om, men förstås mycket viktigt. För det är ju det kriget som definierar vår tid och hur mycket bestämmer vår morgondag i form av vilken värld vi kommer att ha att leva i. Nu är det ju så att den amerikanska kongressen röstade igenom ett stödpaket till Ukraina. $60 miljarder handlar om den här gången. Beslutet togs, som ni vet, i helgen av representanthuset efter en mycket segdragen process där huvuddelen av de republikanska ledamöterna röstade emot paketet. Samtidigt är en del av rapporterna från fonden illavarslande. Ukrainska styrkor lider brist på det mesta. Ammunition och annat fylls inte på i den takt som det förbrukas. Detta samtidigt som Ryssland ställer om allt mer av sin ekonomi till totalkrig och dessutom får stöd av sina allierade. Så hur är läget i kriget just nu? Väntas några större operationer nu när sommaren kommer? Vad hände efter fjolårets ukrainska motoffensiv? Och varför misslyckades den med att återta territorium? Kommer det komma en rysk offensiv nu och hur väl förberedda är i så fall försvararna på den? Det är några av de frågor vi ska prata om idag och då är jag mycket glad att hälsa en välkänd gäst i podden, Nils Bildt, som skrivit om kriget många gånger på sidan och som flera gånger varit med i podden också. Varmt välkommen hit igen, Nils.
Tack ska du ha.
Skrev senast igår faktiskt.
Var det ju. Ja, det stämmer. Och det var just med anledning av representanthuset beslutade stödet som nu tas i senaten och sen så skriver Biden på och sen är det klappat och klart.
Just det. Du skriver så här då, det amerikanska stödpaketet till Ukraina på drygt $60 miljarder beslutades i sista stund. Vad menar du med det? Hur kritiskt är egentligen läget? Vad hade hänt om det inte hade blivit av så att säga?
Ja, det aviserades ju redan tidigt på hösten och jag tror de hade räknat med att de skulle få delar av det långt tidigare, nämligen under hösten. Och därför så uppstod det stor brist på framförallt ammunition och på luftvärnsrobotar. Så att det var stora håligheter i det sättet som Ukraina försvarar sitt land på. Sen är den andra effekten var ju att i och med att de inte fick stödet så började ukrainarna på goda grunder fundera på, kommer vi få stöd? Kommer vi kunna försvara vårt land om inte de andra stöttar oss? Min bild har ju alltid varit att Ryssland kan aldrig vinna det här kriget så länge Ukraina håller emot och så länge vi väst stöttar dem. Men om det stödet bortfaller så får det effekt, tror jag det eroderar eller försvagar försvarsviljan så kraftfullt att det blir omöjligt för Ukraina att försvara sig och sitt land. Mm. Så det var väldigt, väldigt allvarligt.
Vi ska återkomma till den där mentala biten och hemmafronten och så vidare. Jag tänkte först bara prata om det här stödpaketet. Vad är det som omfattas av det? Hur mycket vet vi om det?
Ja, $60 miljarder. Ja. Det är så mycket pengar att man inte kan förstå det. Så jag var tvungen att slå upp det faktiskt. Men det består till ungefär $20 miljarder av påfyllning och ersättning av material som man redan har levererat som man nu fyller på i de amerikanska lagren igen. Och $14 miljarder det är för att köpa material direkt från USA och amerikanska företag. Och $15 miljarder det är för till stöd för utbildning och underrättelse och närvaro av amerikansk personal i Europa som arbetar med att stödja Ukraina med leveranser av det här. 8 miljarder är för stöd för den ukrainska statsbudgetens underskott som inte är löst och ofinansierat. Och 3,2 av de sista miljarderna det är för ekonomisk utveckling och för sjöförsvar av Ukraina. Mm.
Okej, okay. Och så förstår ni då att om vi ska gå över till svenska kronor får man lägga på en nolla och sen lite drygt då med tanke på dollarkursen.
Ja, det är så mycket man inte kan begripa det.
Nej, det är mycket pengar. Ja. Det här amerikanska stödet, vad kommer det innebära när det väl anländer?
Ja, jag tror det var väldigt viktigt redan när beslutet togs. För det innebär att moralen kom tillbaka, alltså viljan och tron att det här klarar vi av, därför vi får hjälp. Så att effekten kom dag ett när beslutet kom genom representanthuset. Då kom stridsviljan tillbaka och stödet. Sen de fysiska leveranserna, där tror jag faktiskt att det lär ha förberetts leveranser som stod startklara mot bakgrund av det akuta bristläget inom framförallt ammunitionssidan, och som i stort sett lättar så fort Biden har satt pennan på pappret. Men omfattningen av det hela tror jag kommer sträckas över en längre tidsperiod, alltså kanske 3-6 och kanske 9 månader. Och konsekvenserna av det, om vi ska vara realistiska, att jag tror att på utvecklingen på slagfältet kommer det kommer gå sämre innan det går bättre. Det kommer ta lång tid innan de militära effekterna av stödet fullt ut finns till att de får effekt på slagfältet.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Vi går in ännu mer på just den här bristsituationen, för det var ju någonting du skrev om i din text. Och vi börjar då med när det gäller artilleri. Där, när det gäller rena eldrör så har Ryssland en mycket stor överlägsenhet, 7-1. Där, och Ukraina har dessutom inte haft helt enkelt tillräckligt med granater till sina eldrör. Vad betyder det att ligga under 7-1 i artilleri? Vad innebär det i ett modernt krig?
Jag tror inte man räknar antalet pjäser utan det antal skott som skjuts. Alltså att ryssarna har förmågan, har lager som gör att de kan skjuta 7 skott när ukrainarna bara kan svara med 1. Och det är den utvecklingen tenderar att förvärras. Så man tittade nu på siffror som att det var 10-1. Och de ukrainska pjäserna från väst är mycket bättre. De står på längre håll och de mycket mera skjuter mitt i prick. Och man har dessutom väldigt bra artilleriradar som lyssnar av vad de ryska pjäserna, när de skjuter så smäller det ju på batteriplatsen, och då mäter de ukrainska pjäserna in det exakt och så skjuter de, pang, skjuter de sönder de ryska pjäserna. Så fungerar artilleribekämpning, och det är den viktigaste delen för den ukrainska delen. Den har de inte kunnat utföra nu. Och det har inneburit att ryssarna har kunnat skjuta artilleri så som vanligt och ganska obesvärat på de ukrainska ställningarna. Vilket i sin tur har inneburit att de ukrainska försvararna i skyttegravarna har fått svårare och svårare att stanna kvar. Vilket har resulterat i att de har tvingats retirera till nästa ställning bakom. Och så har den här proceduren upprepats hela tiden. Och under de senaste månaderna så har vi märkt att ukrainarna har tvingats retirera steg för steg, inte särskilt stora steg, men 500 meter åt gången till nästa försvarslinje, gång på gång på gång, därför att den ryska stormeldaren har blivit för intensiv.
Jag tänker också, jag är ju själv förstås, jag har aldrig varit i slid med, jag heller inte gjort lumpen, men att befinna sig under artilleribeskjuten när man vet att fiendens helt enkelt granater ständigt briserar ovanför den, det måste ju ha en ganska kraftig psykologisk effekt också, om det kommer hela tiden och man inte kan skjuta tillbaka helt enkelt.
Ja, att man känner sig utelämnad. Ja. Och därför så klarar man inte av det, och då drar man sig tillbaka.
En annan brist du berättade om i texten, det var det här med luftvärn, Ukrainas möjlighet att försvara sitt luftrum. Hur ser det ut där och vilken betydelse har det?
Ja, det är samma sak. Det är en erfarenhet från första världskriget att ingen kan vinna utan att ha luftöverlägsenhet. Och nu har man inte luftöverlägsenhet därför att man har inte tillräckligt med luftvärn, vilket innebär att det ryska flygstridskrafterna har kunnat operera och planlägga sina operationer ganska bekymmerslöst inom sitt eget område. Och de har oftast agerat på ett så sätt att de har levt lyft från sina baser och så har de gått mot fronten. Och så har man utvecklat en ny teknik med så kallade glidbomber, det vill säga på traditionella bomber som trillar rakt ner. Så har man satt på vingar och så kan man göra dem till halvstyrande robotar. Så man fäller de här så glider de mot de ukrainska ställarna. Med ganska dålig precision, men det smäller i alla fall. Och det har gjort, eftersom de har betydande mängd sådana här och har kunnat agera ganska ostört, att de har lyckats få en väldigt stor effekt på grund av att Ukraina inte har haft tillräckligt med luftvärn.
Du beskriver ju att ukrainska styrkor har tvingats retirera, inte så långt, men fått göra det flera gånger. Hur allvarligt är läget för fronten? Finns det risk att det brister på sina håll, eller vet vi någonting om det?
Det är ju på tre ställen. Det är uppe i Kupjansk. Allting är i Donbass-regionen. I norr är det i Kupjansk och i mitten är så är det vid den gamla orten som de flesta har lärt om, Bakhmut. Så ligger till något till väster om den, så ligger ett ort som man hört talas om som Chasivjar. Det är där man anfaller också. Och så nere vid Avdivka där det har varit stora strider nyligen. Man pressar på, och man pressar på ganska okvalificerat med omgång på omgång av grupper av 10-15 soldater, så en pluton som anfaller flera stycken på en gång med väldigt höga förluster, och de som klarar sig oftast kvar i granathålen, och så anfaller man med ny våg på våg på våg med stormeld för att utöva ett kontinuerligt tryck på ukrainarna, och man har haft framgång som tagit 500 meter, 500 meter, 500 meter. Det är inte särskilt alarmerande än så länge eller på sikt, men det hade funnits risk, finns risk för en, som man säger, att säga Ukraina en rysk storoffensiv framåt sommaren, och om den skulle då så fall åstadkomma någon typ av genombrott, så hade det varit illa. Men som det nu är så har ukrainarna lyckats föra en väldigt framgångsrik försvars- och fördröjningsstrid utan att, så att säga, fronten har spruckit.
Mm. Hur ser det ut med bakre försvarslinjer och försvaret på djupet och reserver bakom? Kan Ukraina vid ett eventuellt genombrott, så att säga, täppa till? Vet vi någonting om det?
Ja, de har ju 60 brigader och alla brigaderna är inte allra längst fram, så det finns fortfarande reserver längre bak. Dessutom så har man vis av erfarenheterna byggt fältbefästningar, det vill säga skyttegravar, i flera linjer längre bak på de längst de utsatta områdena, som man har vidtagit förberedelse för det. Och de här skyttegravarna, de har dessutom på sina skyddsrum så att de kan sova. Och de har dessutom tak så att drönare är, åtminstone på det där du ställer posteringar, så finns det tak så att man inte, en drönare kan se om det står någon där eller ej. Så det är kvalificerade fältfästningar som har byggts. Sen är det andra komponenten, det är ju minvapnet. Och om man har minerat eller inte, det vet jag inte. Man försöker nog minera så sent som möjligt, för miner kan ju ställa till problem för alla. Men det ingår nog säkert som en komponent i det här försvaret.
Hur svårt har Ukraina skadats av ryska bombningar under vintern?
Mindre än man kunde befara. Erfarenheterna från förra året var ju att ryssarna misslyckades med att sluta energisystemen. I år har de varit tyvärr mer framgångsrika just på grund av brist på luftvärn. Men det skedde ganska sent. Och därför, med tanke på våren, blir effekterna inte lika kännbara. Men flera stora anläggningar har slagits ut, och reparationstiden på vissa av turbinerna uppskattas till 18 månader. Så läget är svårt, och med den här takten hade det blivit väldigt jobbigt på sikt. Mm. Därför är det viktigt att det kommer luftvärn så de kan skydda civilbefolkningen också.
Ukraina är ju inte de enda som förstås har lidit förluster, det är ju främst Ryssland. Du skriver i din text då att där har man förlorat 4 av 5 moderna stridsvagnar. Nu försöker man då meka med äldre stridsvagnar och få dem i fält då. Men du säger då att med en förlusttakt av snitt 30 stridsvagnar per dag räcker inte ens 60-talsvagnarna mer än en begränsad tid, och förmågan att ersätta dem är otillräcklig. Är det helt enkelt risk att ryssarna får slut på stridsvagnar, och vad händer i så fall då?
På något sätt löser de det. Vad man definitivt och säkert ser, det är de här förlusterna. Och man ser dessutom att det är väldigt få moderna stridsvagnar som opererar längre. Och den slutsatsen som många har dragit är att de är huvudsakligen slut. Sen visas det upp fantastiska bilder från ryska stridsvagnsfabriker hur de bygger nya stridsvagnar, men vi vet att ryssarna ljuger. Men vi kan utgå från att det finns viss kapacitet, men det saknas många komponenter. Så huvudsakligen har man renoverat äldre stridsvagnar till modernt skick. Men förlusterna, det uppträder inte många moderna stridsvagnar vid fronten. Är det en stor, kan man ta till intäkt att liksom stridsvagnarna är slut eller deras roll? Nej. Stridsvagnar används huvudsakligen för strid mot andra stridsvagnar, och det förekommer nästan inte sådana så kallade pansarstrider eller stridsvagnstrider, utan de används huvudsak som understöd, infanteriunderstödsvagnar. Och i det avseendet så fungerar de här gamla stridsvagnarna ganska bra i alla fall. Så de står längre bak eller i anslutning till fronten och skjuter spränggranater mot ukrainska ställningar, och för det ändamålet så fungerar de väl. Men förlusterna är omfattande då, och svårigheterna att ersätta dem med kvalificerade nya stridsvagnar är begränsad.
Ja, nu kommer säkert dumma frågor här, men det låter ju som stridsvagnar då reduceras lite mer till att bli ett flyttbart artilleripjäs. Men det här man såg under andra världskriget, stridsvagnar kunde göra genombrott och lägga massa mil på en dag och inringa och sånt där. Det är ingenting som förekommer i det här kriget.
Nej, det är ju ett anfallsvapen som är perfekt att efter ett genombrott åstadkomma, liksom riva upp en hel front på baksidan genom att de erbjuder eldkraftrörelse och skydd. Men i ett stillastående krig som det här nu har utvecklats att bli, så fyller stridsvagnen en mycket mindre roll än tidigare. Och då är vi tillbaka till att det är försvarsstriden, och då är det nedgrävd infanteri och välskyddad infanteri i stöd med artilleri som spelar en mycket större roll.
Jag tror att du och jag hade ett samtal med motsvarande tid förra året, och då pratade vi väldigt mycket om den väntade ukrainska motoffensiven som skulle då komma igång. Det genomfördes ju en sån, men man åtog inte mycket territorium. Det stod väldigt stilla i kriget under förra året. Hur kom det sig? Varför misslyckades så att säga den ukrainska motoffensiven? Eller gjorde den det?
Ja, den misslyckades. För det första hade man inte fått allt man ville och behövde. Man hade inte luftöverlägsenhet, och utan det är det svårt att åstadkomma det man ville uppnå. För det andra så var det anfall mot en kraftigt befäst fiende, och man hade nog underskattat svårigheterna, framförallt att forcera mineringarna, som gjorde att man inte kom igenom och fick det tempot på djupet av fiendens gruppering och nå söderut ända ner till Azovska sjön och så att säga knipa underhållsvägarna till Krim, vilket jag tror var avsikten med operationen. Och det lyckades inte. Den andra faktorn var att man började förberedelserna för sent även i väst. Det vill säga grejerna fanns inte på plats när man ville ha dem, och då blev det ofullständigt.
Missbedömde man Rysslands styrka också, eller förmåga att behålla sina positioner?
Ja, definitivt missbedömde man försvarsställningarna och omfattningen av mineringarna. Hur mycket väl man kände till det eller inte, det vet jag inte. Men man var otillräckligt utrustade för att kunna hantera de enormt stora minfälten som ryssarna hade hunnit lägga och de befästningslinjer de hade hunnit bygga ut.
Hur ser den ryska underhållssituationen ut? Vad vet vi om den i relation till att det varit kritiskt på den ukrainska sidan?
Den har ju blivit bättre. Alltså, tidigare så kunde man ju se förband med otillräckligt utrustade soldater, och det saknades 1,5 miljoner vinteruniformer och sånt där. Men de förband som man ser på bild, de är väl klädda och väl skodda. Så jag antar att det fungerar, den grundläggande delen fungerar mycket bättre. Hur det fungerar på mat och underhåll och sånt där, det vet jag inte. Sjukvårdstjänsten verkar medvetet vara nedprioriterad. Man bryr sig inte om förlusterna.
Hur ska man tolka det?
Man bryr sig inte om människoliv.
För det är väl annars, jag menar, om man tittar på när väst eller USA har fört krig, att få folk under vård snabbt har väl ansetts vara helt avgörande för krigets framgång och för motivationen och soldaterna och för allting.
Ja, det är det ju. Vi fick ju lära oss och tränade i omläggning på det att ta hem varje skada, ta hem varje lik om det uppträder någon sån i krig, för att alla vill bli vigda så att säga, i sin egen jord, och för hela stridsmoralen är det otroligt värdefullt att man har så att säga, på kvällen efteråt kan säga att vi har gjort allt vad vi har kunnat för att hjälpa våra kamrater. Det är en förutsättning för stridsmoralen, och det ser man ju också effekten på ryssarna. Det uppträder ju nu faktiskt rapporter från förband som de går inte i strid. Och vissa av dem går bakåt. Det är lite, det är omfattande, det är inte särskilt stort, men Avdiivka för 2 veckor sedan så förekommer det deserteringar och att folk sitter ner dem därför att underhållsläget vad avseende framförallt sjukvården är så dåligt.
Vi ska snart prata lite om den större bilden, men ytterligare en fråga i det lilla så att säga. Den ryska flygaktiviteten har ökat under året, skriver du också. Det har väl att göra med den här diskussionen vi hade om luftvärn tidigare. Hur märks det och vad kan ryssarna åstadkomma där och hur avgörande kan det bli?
Ja, på sikt blir det avgörande, för kan man operera fri ostört över sin motståndare så trycker man ner dem och förstör dem och då får man dem att lämna. Nu ska det tillkomma för det första luftvärn och för det andra jaktstridsplan inledningsvis då amerikanska F-16 från Norge och Holland och ett antal andra länder, vilka kommer att allvarligt störa planeringen av de ryska bombanfallen med glidbomber. Så ryssarna måste ta mycket större hänsyn till risken för att bli utsatta för jaktflygplan och därmed uppträda mycket mer försiktigt än tidigare. Så bara närvaron av jaktflygplan kommer ha en hämmande inverkan på ryssarnas förmåga och därmed kommer det underlätta för ukrainarna att försvara sig. Så att ryssarna kommer möta ett helt annat motstånd när bara de vet att det finns risk för deras del sida, risk för närvaro av ukrainsk jakt.
Och vilket tidsperspektiv pratar vi om då?
Det är framåt sommaren och hösten.
Mm. Och ja, för det, F-16 har du pratat så mycket om. Det antar jag ändå en viss process att liksom dels utbilda personal och dels få allt underhåll kring som behövs. Att flygplan ska ju lyfta och landa och tanka och underhålla och sånt där. Hela den apparaten, hur går det så att säga?
Jag tror det går enligt plan. Och det utbildas och utbildningen har pågått och hela logistikoperationen och underhåll byggs upp så att jag har inte hört någonting annat. Och F-16 som levereras är ett bra plan. Den stora fördelen har vi i förhållande till vårt svenska JAS är att det finns många fler. Annars är JAS ett mer överlägset och mer modernare system och som är dessutom mer enklare att hantera och fordra mindre underhåll och sånt där. Men åtminstone så är valet inledningsvis F-16, för det fanns fler att tillgripa än det fanns JAS. Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då kommer vi till en av de stora frågorna i den här diskussionen. Vad behöver Ukraina framöver nu?
De behöver mycket av det mesta. Men i tidsprioritetsordning så är det artilleriammunition. Som är långräckvidd i artilleriammunition. Dels är de här så kallade 15,5 cm projektiler och de går ungefär 15 km till 20 km för att slå ut de ryska artilleriet. Sen behöver de, och det kommer de att få, långräckviddiga raketer. Vi har hört talas om det här HIMARS. Och HIMARS har levererats med en räckvidd på 90 km. Och det står inte skrivet, men det står långräckviddigt robot. Och det finns även mot HIMARS som går på 30 mil. Och levererar man sådana så får man helt andra möjligheter att störa den ryska underhållsorganisationen längre bak. Och därmed så får man ett mycket bättre läge vissa vid fienden. Och de där kan också användas tillsammans med vissa som där engelska Storm Shadow. Och tyskarna får gärna leverera de så kallade Taurus för att klippa till broarna till Krim.
Mer som behövs? Om vi går längre ner i prioritetsordningen?
Nej, det är ju flyg. Och sen så är det underhåll. Det är mycket av det som har levererats är slutkört. Det är mycket på underhållssidan, reservdelar och handammunition och sånt där. Så att det är enorma behov.
Alla som kan sin historia om andra världskriget vet ju att mot slutet av det kriget så var det ju trots allt General Motors som sköt fler raketer eller fler granater än vad Krupp gjorde. Alltså det avgjordes så att säga, av industriell kapacitet. Hur ser det ut på västsida där att kunna ta fram material helt enkelt jämfört med Ryssland?
Ryssland är ju en kommandoekonomi. Det är mycket enklare att säga till på en gång, ni gör 300 000 det och ni gör 600 000 det istället för en upphandlingsprocess och så ska det byggas kapacitet. Så ryssarna är kortsiktigt snabbare på att ställa om sig till en krigsekonomi än vad väst är. Men däremot så är vi i väst har vi överlägsen logistik, tillverkning och utvecklingsprocess för att ta fram saker och ting. Så på sikt är vi absolut överlägsna. Och vi tar en sån sak som jag upprätthåller mig lite kring det här med ammunition. Det sägs att ryssarna kan producera 2,4 miljoner såna artilleriprojektiler. Och de skjuter ungefär 3,6 miljoner, alltså 10 000 skott om dagen. En del får de från Nordkorea, men de behöver en mer på sikt. Och jag såg någon sammanställning från västsida att räknar man ihop allting vad som finns nu så finns det 4,5 miljoner. Det vill säga, totalt sett har västen en otroligt större industriell förmåga att kunna leverera och att skapa mer kapacitet än ryssarna. Och det vet de ju.
Gäller det även om Kina ställer sin produktionskapacitet bakom Ryssland?
Nej, det tror jag inte. Men Kina har ju avhållit sig här från att leverera krigsmaterial hittills i det här kriget och är överhuvudtaget ganska skeptiska till det sättet på vilket ryssarna bedriver. Och behöver mycket väl för sin egen ekonomiska tillväxtstöd och export till väst. Så att jag kanske har en liten positiv bild på Kina, men hittills så kan vi i alla fall se att de har avhållit sig från allt som är direkt krigsmaterialrelaterat eller direkt krigsstöd. Även om komponenter som är tillverkas av den civila industrin men som kan användas militärt har levererats.
Vad ska man tro och kanske hoppas på av utvecklingen av kriget under det här året? Vad är så att säga best case och worst case? Om man ska hålla huvudet kallt.
Ja, worst case kan vi förhoppningsvis skriva ner just nu. Det vill säga, det hade varit, hade vi inte fått, hade inte väst, inte, eller USA i detta fallet som har de på kort sikt största förmåga att leverera. Hade de inte levererat så hade det blivit ett worst case. Det kan vi skriva av. Något best case finns det nog egentligen inte mer än att, att man håller ställningarna och att det byggs kapacitet och förmåga. För det är nog olyckligtvis som så att det här är fråga om uthållighet. Och i den uthållighetsmatchen så har väst de absolut största förutsättningarna att hålla ut längst och få ryssarna att inse att det här kommer de aldrig klara av. Och att de då förhoppningsvis gör någon typ av inhemsk revolution eller statskupp och tar bort Putin, för han måste bort.
Du skriver också att på sikt, det är det du säger nu, så avgörs kriget av USA och Europas ekonomiska överlägsenhet. Den ska ju också omsättas på slagfältet. För det krävs det, antar jag, en politisk vilja. Om du blir ännu mer konkret, vad ska ledarna i Bryssel, Berlin, London, Washington, Stockholm besluta om mer under det här året för att det ska gå vår väg?
Ja, det emitterar stora obligationer, som i andra världskriget. Man emitterade jättelika obligationslån, och med de obligationslånen så finansierar man tillverkningsindustrin av militärmaterial och uppsättning av nya förband, och så levererades förband med ny militär kraft, i detta fallet ukrainska förband till fronten. Studerar man andra världskrigets historia och den amerikanska omställningen av ekonomin från 42, 44, 45 så hittar man svaren hur man ska göra detta fallet också. Och i det ska Europa delta så mycket vi kan, för inte bara för Ukrainas skull och inte bara för Europas skull utan för hela världens skull, så att inte även den minsta lilla dumme diktator någonstans inser att han har inte en chans att slåss mot demokrati och frihet när den väl sätter till alla klutar.
Vad pratar man om för pengar och för ekonomiska storlekar då? Vi pratar ju mycket här i Sverige om vi ska ha 2% eller 2,4 eller 3% av BNP. Vad är det västvärlden behöver lägga av sin BNP för att vinna där?
Ja, man talar om en normal försvarsbudget så brukar den ligga på 2%, och där bör vi snart det. Men vi bör dessutom göra liksom en extra hemförsäkring med ytterligare, hela Europa borde lägga ytterligare 1%, och det skulle i så fall vara 200 miljarder till. Och då når vi, om vi lägger det på toppen av det som nu läggs, då får vi en sammanlagd stöd och budget gentemot, som är dubbelt så stor mot Rysslands, även om det vi enbart räknar Europa. Skulle USA må göra samma sak, så blir det en ganska kort match gentemot Ryssland i det här avseendet. Mm. Sen anser jag ju att förutom det här 2+1 så borde man ha ett återtagande fond. Det vill säga, vi har ju en sån stor svacka i försvarsutgifterna att det finns ju vissa saker som direkt saknas, som man borde göra något. Typ som jag nämnde från andra världskriget, emittera ett stort obligationslån för att återta förmåga som vi inte har idag.
Det här är ju ändå rätt centralt, vi ska repetera det lite. Om Europa skulle då gå upp ytterligare 1% av BNP, då skulle man alltså ha mer ekonomiska resurser, Europa ensamt, än vad Ryssland har.
Ja.
Det kan ju vara någonting för lyssnarna att komma ihåg och tänka på. Okej, innan vi ser ihop det här, i Sverige mer specifikt, vad kan vi göra, vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
Jag har upprätthållit med mycket ammunition, jag kommer fortsätta lite. En krutfabrik. Importera krut, det behövs krut. Nu har vi med NATO, men NATO behöver mera krutproduktion. Vi behöver dubblera kapaciteten för tillverkning av ammunition. Och vi behöver få in flera företag som kan leverera till försvaret. Det är för få och för stora. Och sen behöver vi fortsätta den kraftfulla uppbyggnaden av försvarsmakten och totalförsvaret, så att vi har ett robust samhälle som kan stå emot.
Bra. Är det någonting du vill tillägga eller skjuta in som mina frågor inte har fångat, som du tycker är viktigt att lyssnarna får med sig?
Nej, det är jävla Putin.
Jävla Putin, det var väl alldeles utmärkta slutord. Stort tack Nils Bildt för att du gästade mig idag.
Tack ska du ha.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.